Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i högmässotexten för söndagen före domsöndagen den tredje årgången. Så skriver evangelisten Lukas i det 12:e kapitlet och från den 2:a till 9:e versen och den 32:a versen. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni sagt i mörkret höras i ljuset. Och vad ni har viskat i örat in i kammaren ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger: var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än alla sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna, honom skall också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Amen. Herre, helga oss i sanningen.
Ditt ord är sanning.
Amen. Ja, i dagens text har Jesus avslutat sin verksamhet i Galileen och är på väg till Jerusalem. Han har varit hemma hos vännerna Maria, Marta och Lazarus i Betania. Han har hållit flera tal och predikningar för folket och fortsätter att efter dagens text tala allvarligt och förmanande. Man skulle kunna säga att situationen är ganska spänd där Jesus befinner sig just nu. Han har öppet förmanat fariseerna med skarpa ord. Till exempel: ve er, ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in. Och den som är på väg in har ni hindrat. När han gick därifrån började de skriftlärda och fariseerna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom. De vaktade på honom för att fälla honom genom något som han sade. Under tiden hade människor samlats i 10,000-tal så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina egna lärjungar. Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det här avsnittet är intressant. Jesus är angripen av den religiösa makteliten, fariseerna, de skriftlärda. 10,000-tals människor hade samlats runt honom som värsta rockidolen. Det står att de till och med höll på att trampa ner varandra. Och så står det att Jesus började tala. Men det står så fint. Han talade först och främst till sina lärjungar. Låt oss föreställa oss scenen. Aggressionen, agitationen och 10,000-tals människor. Men Jesu fokus idag är inte på dem. Han talar främst till den lilla gruppen lärjungar som hade följt honom. Och han säger också i dagens text: till er, mina vänner, säger jag. Det är så han ser på sina lärjungar, sina barn, sin församling, sin kyrka. Ni är mina vänner. Och hör vi till den skaran som Jesus talar? Hör vi till den? Eller hör vi till kaoset utanför, i periferin? Och jag talar inte om de arga religiösa som vaktade på honom för att fälla honom genom något han sa. Jag såna också. Men jag talar om folket som bara fanns där, som inte hörde till vännerna, till lärjungarna, utan som bara leds hit och dit. Ett rykte går och de går dit av nyfikenhet. Och sen säger ledarna någonting annat. Ja, då går de dit, springer åt ett annat håll. Annat är det med Jesu vänner. Jesu lärjungar, de håller sig till Kristus. Och Jesus talar främst till dem. Även om man också vill nå andra. Och så är det också idag. Kristi lärjungar ska hålla sig till Kristus och lärjungaskaran. Och det gör man genom att leva nära evangelium i ord och sakrament. Att leva i församlingens gemenskap. Ingenting ska slita dem därifrån. Inte sårade känslor. Inte missnöje. Inte prestige. Inte bitterhet eller missnöje mot broder A eller syster C eller pastor B. Utan som Hebreerbrevets författare skriver: låt oss inte överge våra sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och vad är det han säger till sina vänner i dagens text? Som är så viktigt att få säga just nu. Det är både varningar och tröst. Han förklarar först att det förtroliga samtalet han har med sina lärjungar och vad som eventuellt skulle drabba dem, det är inte någon hemlighet. Ingenting, säger han, är dolt som inte ska bli uppenbart, och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni viskat i örat in i kammaren ska ropas ut på taken. Ja, och hans ord har verkligen ropats ut. Tänk att det här lilla förtroliga samtalet med lärjungarna som skrevs ner av Lukas, det har nått ända hit till Göteborg 2000 år senare. Och sen fortsätter han tala om att de inte behöver vara rädda. Att Gud har omsorg om dem. Och att man ändå inte ska dra sig för att bekänna för världen vad vi tror. Till er, mina vänner, säger jag: var inte rädda. Är du rädd? Rädsla definieras som en känsla som rörs upp av medvetandet av en faktisk eller hotande fara eller problem. En obekväm känsla av någonting som kan hända och som är tvärt emot vad vi önskar. Det är rädsla. Men det svenska ordet rädsla, det är för begränsat för att täcka in vad bibeltexten talar om. I gammal svenska så fanns ett ord som var ännu bredare. Man talade om fruktan. Man kan nämligen säga att man bör frukta Gud. Men det blir ju bara konstigt om man skulle säga att man bör vara rädd för Gud. Ordet fruktan handlar inte bara om att man vill springa och gömma sig. Det kan, när man talar om andliga saker, handla om att man ska visa vördnad, att man ska visa respekt, att man ska ha en allvarlig bävan inför det höga och det heliga. Det är fruktan. Ändå är det samma ord i grundtexten, fobio, för att vara rädd och att frukta. Och eftersom Svenska folkbibeln insåg att ordet rädsla inte räcker till, så sparar man det här gamla ordet för fruktan. Var inte rädda för dem, står det, som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Men det är alltså samma ord i grundtexten för rädd, vara rädd och att frukta. För som jag sa, fruktan är ju ett vidare begrepp. Fruktan gränsar till rädsla, men det är inte samma sak. Vi fruktar olika saker. En del fruktar mörkret. Man är mörkrädd. Man är rädd för det man fantiserar om finns i mörkret, kanske blir verklighet. Och andra hyser fruktan för sin hälsa. Man oroar sig för att man kommer att få olika sjukdomar, eller att man ska få rynkor eller bilringar runt magen. Man fruktar åldrande, helt enkelt. Och vissa fruktar fattigdomen. Och därför sparar man i bank eller i aktier. Och en del har social rädsla. Man är rädd för att göra bort sig. Hur folk uppfattar en. Man är rädd för att göra fel. Att säga fel. Man kanske är rädd för att bli ensam. Vad är det du och jag fruktar? Och har vi egentligen skäl till vår fruktan? Har vi egentligen anledning att vara rädd för de saker vi är rädda för? Vissa är rädda för att färdas med flygplan. Men samma personer har oftast ingen rädsla eller fobi för att åka bil. Men det finns 0,00001% chans att dö i en flygkrasch. Men mellan 1-2% av oss kommer under sin livstid dö i en bilolycka. Jag är hundrädd själv. Men det var betryggande att läsa att chansen att få bli biten av en hund är 1 på 137 694. Och nu vet jag inte om man räknar på alla hundar man har träffat i hela sitt liv eller sånt här. Chansen att bli skadad av en gräsklippare, vet ni hur stor chans det är? Det är 1 på 3 623. Så egentligen kanske man borde vara rädd för gräsklippare istället. Ni märker att fruktan ibland, det blir felriktad. Vi tänker lite fel. Vi inbillar oss att någonting är farligt som inte egentligen är farligt. Och ibland så kan det vara så att vi inte är rädd för sådana saker som vi borde vara rädd för. Jesus uppmanar sina lärjungar att inte frukta människorna. Men hade de egentligen inte goda orsaker att frukta det här folket? Han säger ju på andra ställen att de ska uteslutas ur synagogan. Ja, de ska till och med dödas av judarna. Han säger inte att de inte ska vara rädda därför att rädslan skulle vara inbillad. Att det skulle handla om vanföreställningar. Han säger att i förhållande till större saker så är rädslan obefogad. Och hur menar jag då? Alltså om man jämför den ena rädslan med den andra rädslan så kanske man borde skippa den ena rädslan. Vi kan ta ett exempel. Om man befinner sig på ett slagfält, en krigszon med bomber som detonerar precis i omgivningen och man skjuter och sånt där, då kanske man inte sitter och gruvar sig över aktiemarknadens tillfälliga nedgång eller att mina kamrater ska märka att jag har glömt att kamma håret och borsta tänderna. Det tänker man ju inte på då. Därför att de här små rädslan, de blir så små så att de försvinner. Hur lång är evigheten? Det här livet, det är inte ens ett sandkorn på evighetens strand. Det är inte en droppe i havet, dessa 70-80 år som vi har här. Människor kan ta bort min hälsa, mitt kroppsliga liv, mitt jobb, min karriär, mina vänner, mitt anseende. Men Gud, han kan ta bort mitt liv. Han kan ge mig evig död eller evigt liv. En gemenskap med frälsaren utan ände. En gränslös glädje. Eller ett liv skilt ifrån gemenskapen med Gud. Ett ändlöst liv i ett ändlöst mörker. Så vad är det egentligen jag borde vara rädd för? Jesus säger idag, var inte rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Det är allvarliga ord. Det är vad Gud både kan och ska. På den yttersta dagen kommer Jesus själv att säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så visst är det fjuttigt att frukta människor som inte kan göra mer än att förkorta livet i kroppen. Vem är det egentligen vi ska frukta? Jesus ger perspektiv på hur vi ägnar fruktan åt fel saker. Men hans poäng är inte att vi ska gå omkring och vara rädda för Gud. Tvärtom. Och här kommer hans andra förklaring in till varför vi inte ska vara rädda för människor. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är värda mer än många sparvar. Det andra skälet är alltså att Gud ska ta hand om sina barn. Han har lovat det. Vad som än händer. Fadern tar hand om Kristi lärjungar. Precis som han tar hand om hela skapelsen. Jag tänk att när sparven dör så är det Guds vilja. Det står så. Inte en enda faller till marken utan er faders vilja. Vi ska inte tro att det som sker på jorden är utelämnat åt slumpen, åt onda människors vilja eller något annat. Även om det var en sparv som sköts ner av en jägare som skulle sälja två stycken på marknaden som skulle grillas över öppen eld, så skedde det för att det var Guds vilja. Inte ens de mest oansenliga djurs öden är utanför Guds hand. Vi kan tycka att mycket ont som drabbar de kristna känns orättvist och smärtsamt. Sjukdomar och smärta, det är illa nog. Men det kanske känns ännu värre om vi tänker till exempel på de kristna som får sina halsar avskurna i Syrien och i Egypten och i Irak. Vi kan inte förstå och vi kan inte förklara allt som sker. Vi kan inte förstå varför det händer. Men vi kan inte heller ifrågasätta Jesus när han säger inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Eller när Guds apostel säger vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Allt. Det vill säga också det som känns ont och orättvis vilar i Guds hand. Det är en fantastisk trygghet om vi tänker efter att veta att allt vilar i Guds händer. Tryggare kan ingen vara, blev Lina Sandells första sång. Hon skrev sången då hon satt i det stora askträdet 4 meter ovanför marken vid flygelbyggnaden på prästgårdens mark. Och den här sången har ju kommit ut i många versioner. Jag ska läsa, citera lite gamla utgåvor av hennes sång, så ni kanske inte känner igen allting. Tryggare kan ingen vara än de kristnas lilla skara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet, ej så trygg för ondskans pilar, Mose i sin kista vilar, Noak ej i arken, medan syndafloden härjar redan. Herren sina trogna vårdar ut i Sions helga gårdar, över dem han sig förbarmar, bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka, ty han älskar sina vänner och det sinas nöd han känner. Gläd dig då du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver, och hans mål är blott ett ena, barnets sanna väl, alena. Fredrik Engelke, han la till orden som återspeglar det Jesus säger i dagens text. Se, han räknar håren alla, som från deras huvud falla. Han oss föder och oss kläder, under sorgen han oss gläder. Tänk en sån trygghet för lärjungarna att tänka på faderns omsorg när de var omgivna av de fientliga fariseerna, de skriftlärda. Tiotusentals oberäkneliga människor som trängde sig på. Ja, vi vet att Jesu förvissning som han gav sina lärjungar, de gav dem en styrka som de själva trodde att de inte hade. Anden kommer vår svaghet till hjälp, säger skriften. Och samtida romerska skribenter har vittnat om vilket lugn, vilken frid, vilken glädje de första kristna mötte Neros soldater när de kom och släpade ut dem för att kasta dem för lejonen, för tortyr, för lidande och för död. Jag tänker att han var tvungen att sluta sina skådespel på Roms arenor. Därför att folk blev kristna när de såg glädjen i deras ögon, den frid och den ro de hade när de led martyrdöden. Vi ska frukta Gud. Vi ska känna en vördnad för hans helighet. Men vi ska aldrig vara rädda för Gud. Förstår ni skillnaden? Och varför ska vi, Jesu vänner, aldrig vara rädda för Gud? Därför att Jesus dog för våra synder på korset. Därför att Jesus uppstod ur graven. Och nu kanske någon undrar, ja, men vad har Jesu död och uppståndelse med vår frimodighet inför Gud att göra? Ja, tänk efter nu. Vad är det egentligen folk är rädda för? Varför är människor rädda för Gud? Människor är rädda för Gud därför att man vet att han är helig och rättfärdig. Att han kommer att döma världen på den yttersta dagen. Folk är rädda för Gud därför att man vet att Gud ser alla våra fel som vi gör. Gud ser alla våra onda själviska tankar. Våra tanklösa ord och orena handlingar. Handlingar gjorda utan fullkomlig kärlek. Och våra samveten säger att vi är skyldiga. Därför är folk rädda att Gud ska döma dem på den yttersta dagen. Folk. Men varför är Jesu vänner inte rädda? Svaret är att Jesu vänner, de vet att de synder vi begår och den skuld vi har dragit på oss inför Gud, den har Jesus tagit i sin kropp och straffats för på korset. Det betyder att det längre inte finns någonting kvar som Gud har att straffa oss för. Det finns ju inte kvar. Han har redan straffat sin son i vårt ställe när hans blod utgöts på korset. Genom Jesus har vi full förlåtelse och rättfärdighet inför Gud. Och därför skriver Hebreerbrevets författare, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu med rädsla, nej, frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss inom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för den som har gett oss löftet är trofast. Detta är en oräddhet, en frimodighet som Jesu vänner känner. Guds barn, Kristi kyrka. Och som vi vill unna alla andra. När vi därför bekänner Jesus för världen, då är det för att vi vill att alla andra ska få del av samma glädje, av samma frimodighet, av samma oräddhet som vi har i tron på Jesus Kristus, vår frälsare. Och därför är det så viktigt att bekänna för världen. Och det är därför Jesus säger i dagens text: den som bekänner mig inför människorna, honom ska människosonen också bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Men jag vågar inte. Jag orkar inte. Jag klarar inte det, säger någon. Men glöm nu inte perspektiven. Evangeliet är att Jesus ska bekänna oss inför Fadern. Tänk så fantastiskt. Jesus ska stå inför Fadern och säga att det där är min son. Det där är min pojk. Det där är mitt barn. Det där är min vän. Hur tungt väger det då? Om vi tänker efter. Att inför människor bekänna honom, vår älskade frälsare som gjutit sitt blod för oss. Låt oss hålla oss till vår frälsare Jesus Kristus, tro och lita på hans kärlek, omsorg och förlåtelse. Då föds i oss samma frimodighet som apostlarna hade. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Men vi är så få, och vi är så små, och vi är så obetydliga. Kanske någon känner, men glöm nu inte de sista orden i dagens text. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig, himmelske Fader, för att idag har påmint oss om sann fruktan och falsk fruktan. Förlåt oss för att vi så ofta fruktar fel saker, att vi är rädda för människor, att vi är rädda för omständigheter, vi är rädda för våra egna bekymmer. Herre, lär oss att frukta dig och älska dig över allting annat, så att den andra rädslan får försvinna, och så att vi kan tänka på den omsorg och kärlek som du har om dina barn. Bevar oss tryggt vid evangeliet om Guds nåd i Kristus till livets slut. Amen.